Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, han begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Redan i inledningen av julevangeliet så lägger Lukas ut det stora motsatsparet som han sen dribblar med. Han beskriver den världsliga makten och han benämner dem vid namn. Här finns kejsar Augustus och Quirinius. Män med makt och myndighet att beordra andra människor till folkvandring och skattskrivning. Jag vet liksom inte om Lukas är ironisk eller om han är helt och fullt medveten om vad han skriver. Men jag fick faktiskt en väldigt relevant fråga den här julhelgen av någon i min närhet. Varför står det att hela världen skulle skattskrivas? Visste de inte om att de bara hade liksom makt och myndighet över romarriket? Tänkte de att alla skulle gå och skattskriva sig? Och kanske skvallrar det någonting om kejsarens självbild. Romarna strävade såklart efter ett världsherravälde. Och man tänkte att man var på väg att nå dit. Eller så var det så att den enda värld som var något att räkna med, det var den världen man själv styrde över. Så Lukas tecknar bilden av dem som har makt över vår kropp. De som har myndighet att bestämma. De som har möjlighet att tvinga människor till långa och svåra vandringar trots att de är höggravida. Men sen är det som att han avslöjar de myndiga männens motsats. Det lilla barnet, ännu ofött, ligger där som en motpol till alla de som hade makt. Och det lilla barnet skulle visa sig ha all makt i himmelen och på jorden. Och tack vare honom så läser vi om Quirinius och Augustus varje jul. Men om det inte vore för Kristus så hade vi nog inte läst om dem särskilt mycket. Även om några för ett tag sedan gjorde vi handen att vi tänker på romarriket flera gånger om dagen, så är det faktiskt Kristus som är huvudpersonen i den här berättelsen och inte Augustus och Quirinius. Medan de befann sig där så var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Här tycker jag att julevangeliets andra motsatspar blir väldigt, väldigt tydligt. Jordisk utsatthet och himmelsk omsorg. Jag har firat jul hemma i Linköping. Och till min stora glädje så håller de liv vid Martin Lönnebos gamla tradition att ställa upp en julkrubba på Stortorget. Förvisso står julgranen i centrum på torget, men vid sidan om, där är det en stor julkrubba med ett grovt hugget Jesusbarn som några gymnasieelever gjorde för 19 år sedan. Och de figurerna står fortfarande kvar där. Och det gladde mig mycket under min juldagsmorgons vandring från där jag bodde upp till domkyrkan där vi hade julotta. Nu brukar det diskuteras om Jesus verkligen föddes i ett sånt där stall eller hur det låg till egentligen. Men oavsett omgivningarna så tycker jag att texten är väldigt tydlig. Den lilla familjen var väldigt utsatt. Maria fick föda i en främmande miljö. Bara den stressen är ju liksom lätt att sätta sig in i. Man kan bara ana känslan av utsatthet och oro. Dessutom fick de ingen vettig plats att vara. Inte ett vanligt rum utan ett annat arrangemang vid sidan om. Jag tror att de kände sig väldigt, väldigt utsatta. Och samtidigt, vad kunde gå fel? Den lilla pojken var ju föremål för en hel himmelsk här och dess lovsång. Den himmelska världens uppmärksamhet var riktad mot Betlehem och detta lilla nyfödda barn. Så oerhört tryggt, trots den upplevda utsattheten. Och den kristna trons mysterium och paradox vilar just i detta. Oavsett de yttre omständigheterna så är jag alltid trygg hos Gud. Om så jag än vandrar i dödsskuggans dal är du med mig. Överallt, hela tiden. Han har mitt eviga väl i sin hand. Oavsett de yttre förutsättningarna. Denna världens härskare och makter må tvinga min kropp på flykt. Eller påverka mig på annat sätt. Men min inre människa, den rår ingen på. För den har Gud i sin hand. Och så här skriver Paulus i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel, versen 16-18. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Kanske är det därför Jesus gör en osynlig entré. Jag har funderat mycket på det. För om jag skulle regissera världens frälsares ankomst så skulle det faktiskt se lite annorlunda ut. Då undrar inte jag om jag hade placerat Quirinius och Augustus lite närmare herdarna så att de också fick first hand information om när Gud kom till jorden. Men nu är inte jag regissör, tack och lov. Därför att det osynliga, det som ingenting var, just det utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. De som kunde, de som visste, de som trodde. Istället blev det en helt annan scen med herdar, ett stall, avskilt, utsatt, samtidigt omgärdat av en himmelsk omsorg med en hel himmelsk här som prisar Gud. Så vad kunde gå fel? När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken så fick han namnet Jesus. Det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. till sist. Guds löften håller. Jag tänker att det är det julevangeliet talar till oss så starkt om. Att Guds löften håller. Ur en aspekt så kan det se ut att vara en ganska otippad välkomstkommitté som världens frälsare får när han gör sin entré här på jorden. Men den som har lärt känna Gud och den som har läst lite i Bibeln ser att det inte alls förhåller sig på det sättet, utan detta är så typiskt Gud. Att låta de minsta stå där. Att inte liksom dra världshäskarnas ögon till sig, utan låta de som kanske var vanliga människor i ett vanligt förvärv, de fick helt plötsligt bevittna när mänskligt liv faktiskt förändrades för all framtid. Det är oerhört att tänka sig det. Men det är alltid så i Guds rike. Det är upp- och nervända världen, den som ingenting var. Just det, utvalde Gud. Överallt är det så. Det är den yngste sonen, det minsta folket, den svagaste länken. Den utväljer Gud. Och så visar han, demonstrerar han sin makt genom det. Och precis så är det med Jesu födelse. Ett litet, nyfött barn. Så skört, så oerhört utsatt, så beroende, men ändå så kraftfullt. En sån makt som låg i detta liv som skulle förlösa hela världen. Nu vill de här herdarna kontrollera. Det står inte riktigt så. Det står att de vill se det som de har fått höra på. Jag tror också att jag skulle vara ganska övertygad om jag fick se en stor himmelsk här alltså. Men ändå, de vill liksom sticka in till Betlehem och se allt det där som Gud har lovat. Se om det stämmer, se vad barnet är, hur han är, hur det ser ut. Det är klart att de är nyfikna. I vår del av världen så är det här med namn. Jag tycker att vi är lite tråkiga med det. Vi väljer kanske någonting som någon tidigare släkten har hetat, men mest är vi på jakt efter det som låter lite snyggt så där, som vi tycker är ett fint tilltalsnamn, något som liksom klingar gott i våra öron, men någon djupare mening har det inte. Men i den här kulturen var det helt annorlunda. Här hade namn en mening. Namn var fyllda av antingen hopp eller omständigheter runt min födelse, eller så tog livet en 180 graders sväng någonstans ut med vägen och så bytte jag namn från Abraham till Abraham eller från Saulus till Paulus eller Kefas till Petrus. Namnen hade en djup betydelse. De var bärare av löften, de var bärare av identitet. Så också med Jesus. Bara att Jesus föds är ju liksom uppfyllandet av Guds löfte till Maria. Du ska bli havande, du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han som räddar, Herren frälser. Det är ett namn att bära. Det är ett namn som betyder något. Men redan på 700-talet före Kristus så profeterar Jesaja om honom. Och i det 9:e kapitlet så det inleds så vackert, tycker jag, när Jesaja ska profetera om den kommande människosonen. Han skriver: men natten ska vika där ångest nu råder. Vilket löfte, va? Natten ska vika där ångest nu råder. Och sen skriver Jesaja: ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. En liten paus. Hemma hos min mor är det så här års ganska väldekorerat, för att uttrycka det milt. Det är saker och prylar och jul utstyrsel överallt. Men mitt i allt det där trasslet som jag tycker att det är, så hittade jag en liten bönbok i fickformat. Tryckt 1850. Tänkt som en andaktsbok. Jag tror att min mor hade lagt den där mer som dekoration. Eller jag är övertygad om det. Men det var en andaktsbok som jag började bläddra i. Och den hade ett fantastiskt tema. Herrens namn. 365 dagar om året. Detta är vad vår Jesus kallas i Bibeln. Och så fanns det ett uttryck eller en benämning på vem Jesus är 365 dagar om året. Jag ångrar att jag inte tog med mig den där lilla boken. Hon har så mycket sånt där så hon har inte saknat den, det kan jag lova dig. Nästa gång ska jag nog be att få den. Dessutom ett smidigt format. En liten bok att ha i fickan. Tänk att Jesus har så många namn, så många tillmälen, så många uttryck att det fyller en hel årskalender. Och när Jesaja profeterar om Jesus så gör han listan lite längre. Han skriver om detta barn att han ska ha namnet allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Allt var så som det hade sagts dem. Allt var så som det hade sagts dem. Jesu namn är fyllt av så många löften till dig och mig. Och redan på Jesu födelsedag så talar Gud om att de här löftena kommer att infrias. Precis som jag sa till Maria, du kommer att bli gravid. Du kommer att ge honom namnet Jesus. Och se, det blev så som det hade sagts dem. Precis som profeten Jesaja hade profeterat. Så blev det. Och jag tror för min egen del att de här löftena är inte bara ställda liksom till världen och till mänskligheten i en vidare mening. Jag tror att Guds löften är ställda till dig som person. Gud känner dig vid namn. Även om ditt namn är vackert klingande bara, eller om det kanske innehåller väldigt mycket av förväntan från dina föräldrar eller en längtan, vad vet jag. Oavsett har vi själva fyllt våra namn med innehåll ju längre vi har levt. Och det är förknippat med någonting. Och oavsett vad du har fyllt ditt namn med, oavsett vad ditt liv har blivit, så har Gud ett löfte till dig. Han vill ta hand om din själ. Han vill rädda och frälsa både din ande och din själ och din kropp. Han vill föra dig hem till sig. Och han har ordnat så att det är möjligt genom Jesu födelse, hans död och hans uppståndelse. Allt var så som det hade sagts dem. Guds löfte håller. Det var vad julevangeliet talade till mig det här året.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.